Det är måndagen den 27 oktober. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna ska ni vara till oss. Varmt välkomna till en ny vecka med Ledarredaktionen. Vi ska börja den veckan med att prata grundlagen och hur det ska bli svårare att ändra den svenska grundlagen. Tidigare, eller som det är nu, har det ju räckt med att riksdagen med en enkel majoritet, det vill säga 175 ledamöter, röstar för en grundlagsändring vid två tillfällen, så länge det har varit ett allmänt val emellan. Detta har också skett många gånger sedan vi fick vår nuvarande regeringsform 1974. Men i framtiden ska det bli annorlunda det tänkt. Det kommer då krävas en kvalificerad majoritet i riksdagen, det vill säga 233 ledamöter om jag räknat rätt, för att en grundlag ska kunna ändras när man röstar om den för andra gången, om ett så kallat vilande grundlagsförändring. Det här har ni kanske hört talas om. Alla partierna var överens om den här förändringen fram till för några veckor sedan, då Sverigedemokraterna ändrade sig och förklarade att man ville ha en folkomröstning om saken. Det riksdagen nu på väg att göra är att i praktiken ge Socialdemokraterna vetorätt över att ändra grundlagen, sa Jimmy Åkesson då när han skulle motivera varför man har ändrat sig. Men om folkomröstning blev det inte, eftersom det bara var SD som ville det. Men hur ska man då tänka kring detta? Behöver vi göra grundlagen svårare att ändra, och i så fall hur? Är det rimligt att en tredjedel av riksdagen ska kunna väga tyngre än såväl riksdag som folkmajoritet? Och hur ska man generellt tänka kring å ena sidan folkvilja och minoritetsstyre och å andra sidan konstitutionens betydelse och skyddet av minoriteten? Det ska vi prata om idag, och jag är glad att hälsa tre gäster välkomna, nämligen Håkan Boström, ledarskribent på Liberala Göteborgsposten. Varmt välkommen hit, Håkan.
Tackar.
Fredrik Johansson, krönikör på Sidan. Varmt välkommen du också, Fredrik.
Tack så mycket.
Och så min kollega Olof Ehrenkrona. Varmt välkommen du också, Olle.
Tackar, tackar.
Jag tänkte börja med dig, Fredrik, som faktiskt har skrivit om saken på Sidan nyligen. Du skrev bland annat då att du tyckte att Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna faktiskt hade en poäng i sin kritik av det nu liggande förslaget. Vilken poäng är det, och hur tänker du kring det?
Nej, men jag tänkte väl framförallt så, vilket väl framgår av min artikel också som väl publicerades för någon vecka sedan här, att diskussionen och reaktionerna på det som Åkesson sa mer om så att säga, det som han föreslog eller om den debatt vi har om konstitutionen och om demokratin. Jag kan ju tycka själv att det är i sin ordning att man förstärker trögheterna i grundlagen, men reaktionerna på Åkessons utspel, han föreslår ju då att man då ska ha en folkomröstning kring den här förändringen av hur man kan förändra grundlagen. Det var ju en våldsam reaktion där då detta kritiserades för att vara både odemokratiskt och eller till och med ett hot mot demokratin, och det avspeglar ju den partipolitisering av de här frågorna som tyvärr då dominerar svensk konstitutionell debatt och debatten om den svenska demokratin. Och sen kan jag ju tycka, jag håller med om det, att Åkesson, att de ändrade sig så sent och att de inte framförde den här uppfattningen i den parlamentariska kommittén imponerar ju inte direkt. Men jag tycker framförallt att det här är ett uttryck för en våldsamt överdriven diskussion om den svenska demokratin som också försvårar en rationell och bra diskussion om vilken roll grundlagen ska ha och hur den svenska demokratin fungerar. Jag tror inte att Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna har särskilt djupa konstitutionella funderingar, men just det här tycker jag reaktionen blev helt oproportionerlig, tycker jag.
Vi går vidare till dig, Håkan. Vad tänker du om den diskussion som förts och framförallt Sverigedemokraternas nypåfunna motstånd? Har de en poäng?
Ja, alltså, de vill ju bevara ordningen som den är nu, så det är väl egentligen inte något som sticker ut. Jag kan väl tycka att det är inte är någon stor fråga egentligen, att grundlagen står sällan i centrum för politiska så att säga, maktkamper i det här landet, utan det är i regel så att man avgör frågan först och sen har man ändrat grunden. Det har ju varit praxis. Jag kan inte komma på något fall där en så att säga liten majoritet har ändrat på grundlagen i Sverige, utan man har ju i regel kommit överens först och sen ändrat, eller i sakfrågan så att säga.
Mm. Okej, Olle, slutligen då, vad tänker du om den diskussion som har förts från och med att Jimmy Åkesson och Sverigedemokraterna ändrade sig och reaktionerna på det?
Nej, jag kan väl hålla med Fredrik om att reaktionerna var överdrivna. Absolut. Däremot så tycker jag då att vi har ju aldrig haft folkomröstning om någon grundlagsfråga i Sverige överhuvudtaget. Och det tycker jag är betecknande på något sätt. Sen 1974 har vi haft flera grundlagsförändringar som alla har gått i riktning mot ökad maktdelning. Och det har skett successivt och man har kommit fram med gemensamma förslag som har haft bred förankring i riksdagen. Och det är ungefär så det ska fungera. Folkomröstningar tenderar ju att låsa frågorna. Det tog ju 40 år att ändra ett ATP-system som undergrävde samhällsekonomisk stabilitet till exempel. Vi har ju fortfarande inte kommit ur traumat från kärnkraftsomröstningen 1982.
80 var den.
80 kanske det var, ännu värre.
Ja.
Så att folkomröstningar är inte riktigt förenliga med en klok och systematisk reformpolitik.
Okej, okay. Då låter det som alla gör lite tummen ner här för Sverigedemokraternas sena botgöring. Håkan, du skriver ju också om en text om det här, om just historien och om hur det ser ut där. Vad skulle du säga, ja, du har redan varit inne på det lite, men vad är lärdomarna för historien när det gäller just grundlagsändringar?
Nej, men jag ser det, alltså grundlagen har ju ingen stark roll i svensk politik om man jämför med USA till exempel, eller även länderna på kontinenten i viss mån, utan Sverige har haft en pragmatisk tradition, och Socialdemokraterna har ju tidigare stått upp väldigt mycket för att inte ha en stark grundlag, men i praktiken vet jag inte om det har spelat så stor roll. Den stora frågan som handlar om grundlag var väl införandet av allmän och lika rösträtt, ska jag säga, för 100 år sedan. Och då kom man ju överens i en kompromiss och sen ändrade man på regelverken.
Men kan man inte tänka sig att i framtiden, även fast det har varit okontroversiellt och kanske inte spelar så stor roll för fluten tid, att i framtiden kan grundlagen bli ett viktigare område där man, ja, där man inte kommer vara lika överens, Håkan, eller vad tänker du om det?
Ja, det är väl därför kanske som SD driver den här linjen, för det är ju det partiet i svensk politik idag som så att säga står för förändring, som vill någonting annat med Sverige, om man säger så, på det mest radikala sättet. Ungefär som Socialdemokraterna ville förändra Sverige när man stod på sin scenet, så att säga. Så visst kan man tänka sig det, men jag tror ändå inte att den typen av fråga så att säga, i grunden avgörs av hur grundlagen ser ut. Den kan så att säga fördröja det lite förstås, men då hamnar man väl snarast i någon slags konstitutionell kris. Sen tycker jag kanske att grundlagarna bör ändras över, med enhet över blockgränsen, så på det viset så kan jag tycka att det man gör nu är att man kodifierar praxis, kan man säga, för att det är okay. Så praktiken är gjort.
Olle?
Alltså, vi har ju gjort väldigt stora förändringar av grundlagen under de här åren som har gått sedan 1974. Det började 1974 med att vi avskaffade regeringens förordningsmakt. Det vill säga att en svensk regering kan inte göra som Trump och ersätta riksdagens lagstiftningsmakt med sina egna förordningar. Det var en väldigt viktig förändring vars betydelse vi kanske inte förstod då, men förstår nu. Men sen har vi också infört egendomsskydd. Vi har infört generell lagprövningsrätt, så att alla domstolar i Sverige måste döma efter grundlagen, Europakonventionen och EU-rätten istället för författningsdomstol då. Och sen har vi som sagt har infört egendomsskydd och vi har infört en friorättighetskatalog som Socialdemokraterna inte ville ha 1974, men som man genom en diskussion mellan Folkpartiet och Moderaterna på ena sidan och Socialdemokraterna på den andra ändå lyckades föra i hamn. Så att vi har gjort stora förändringar i förhållande till hur det såg ut 1974, och det är viktigt, och det har varit bra för Sverige och det har varit bra för samtalsklimatet. Hade vi gjort Hade jag folkomröstning om grundlagen, då hade vi varit i den här situationen att man inte hade kunnat ändra den utan en ny folkomröstning. Och det där är problematiskt.
Mm, det har varit ett elände. Vi tar in Fredrik här. Du skriver ju också i din text en del om historien och det som Håkan också noterat, socialdemokratins något förändrade inställning. Vad är det för lärdomar du vill lyfta fram där, Fredrik?
Men först och främst, Olof får ju en poäng i det att svenska grundlagen har ju blivit, alltså utifrån de utgångspunkter som vi kanske har, Olof och jag, har ju blivit bättre sen 1974. Det är liksom, vi har en rättighetskatalog som då Socialdemokraterna var emot. Man var ju, eller var ju till och med emot, generellt mot lagprövning. Och det var ju första som skedde var ju att det blev en kompromiss i lagprövningsfrågan där man då införde det här uppenbarhetsrekvisitet, att det vill säga att domstolar kunde välja att inte använda lag som då uppenbart stred mot grundlagen. Och det togs ju, som Olle säger, bort och blev en generell lagprövning. Och alla de här stegen har ju flyttat grundlagen till på ett plan en bättre position. Vad jag är mer orolig över, det är att vi har en diskussion om det här som är väldigt partipolitiserad. Alltså de här starka orden kring Åkessons position här, att det här är ett hot mot svensk demokrati. Alltså det är som Håkan säger, att vi ska behålla, de är för att vi behåller en ordning som funnits i 50 år. Det kan inte vara ett hot mot svensk demokrati. Och det här har ju, så har det ju alltid varit, och delvis beroende på det Håkan säger, att grundlagen har i praktiken inte spelat så här superstor roll, men det har ju också blivit en projiceringsyta för partipolitiken och det som har varit det mer dagsaktuella liksom, eller dagspolitiska ofta. Lite grann ett undantag skulle jag ändå säga, att alltså 1970-talets debatt kring då införandet av själva när regeringsformen införs och när rättighetskatalogen sen debatteras 1976, då har ju Socialdemokraterna en ganska principiell, om dock ortodox, position vad gäller folksuveränitet. Alltså Palme och även Lennart Geijer argumenterar ju på ett sätt som jag inte alls delar, men som ändå är principiellt sammanhållet. Medan att nu är ju Socialdemokraterna helt oreflekterat för det man kallar för liberal demokrati, vilket man ju då var emot för 50 år sedan, eller för 30 eller 40 år sedan. Vilket då, det är ju väldigt svårt att värja sig från bilden av att det här är en funktion av att folkviljans intresse eller entusiasm över socialdemokratin har svalnat sen början på 70-talet. Så att det är ju, och det är en del av att den här debatten förs sällan på ett principiellt plan.
Vad säger du om det, Håkan? Fredrik är ju lite cynisk nästan, att när folkviljan slutade vara socialdemokratiskt, då var folkviljan inte intressant längre, utan då vill man istället ha grundlag. Delar du den bilden?
Jag delar den fullt ut. Jag skulle säga att det finns en fara i att lägga för mycket, så att säga, politik i lagarna. Utan det är, grundlagen bör helst innehålla så lite som möjligt. Men det som finns där ska man respektera, framförallt kring procedurer och grunderna för demokrati. En fördel då med att göra det svårare att ändra grundlagen, som jag ser det, är väl att man då blir svårare att föra in en massa sakpolitik i grundlagen. Som public service ska vara grundlagsskyddat, eller aborträtten och såna här saker. Det ser jag helst att man inte gör.
Ja, det där är en viktig poäng faktiskt. Att, det finns ju en tendens, och det har vi ju sett i USA inte minst, att föra in en massa vanlig politik i författningen. Och sen så ska då högsta domstolen fatta beslut om det som egentligen borde vara kongressens domän. Det finns en tendens här också att allting som är bra ska in i grundlagen och grundlagsskyddas. Det är fel väg att gå. Men däremot tycker jag att vi har varit duktiga på att anpassa grundlagen till förändrade strukturella förhållanden. Och i Fredriks artikel, som var bra på många sätt, så citerar han ju Palmes rädsla för att ämbetsmän och jurister skulle avlägsna folkhemmet från nya sociala förhållanden och sociala strukturer. Det har varit precis tvärtom som vi har jobbat i Sverige. Vi har anpassat grundlagen till ändrade förhållanden till följd av Europa Sveriges europeisering och att vi har övergått från att vara ett litet isolerat land upp i norr till att vi är ett land som är öppet mot omvärlden och öppet mot Europa. Det där har varit, det har vi kunnat göra genom att anpassa oss via Europakonventionen för mänskliga rättigheter från Strasbourg och genom att ta in EU-rätten i svensk lagstiftning i och med EU-medlemskapet. Mm. Och sen är domstolarna då skyldiga att följa de här grundläggande regelverken. Men efter det så är det ändå liksom, grundlagen är speciell. Det är inte någonting som man ska egentligen diskutera public service och sådana saker.
För att bryta in där, det är för det, jag tror att det är ju det här som lite grann också kärnan av diskussionen. Det är ju vilken roll folkviljan har i vår, eller folkviljan är ju ett metafysiskt begrepp, men vilken roll den har i vår demokrati. Och jag tror att det som har hänt i USA och som också i hög utsträckning händer i Sverige, det är Olof inne på, det vill säga där man flyttar politiska frågor från parlamentet eller från den partipolitiska processen in i domstolar, det är ett stort bekymmer. Och vi har ju det på viss typ av rättighetslagstiftning i Sverige, har ju blivit av den typen också, att det är myndigheter och domstolar som fattar beslut som är i grund och botten är där intressen står mot varandra, och man behöver fatta ett politiskt beslut om hur dessa intressen ska slitas, men av olika skäl, inte minst tror jag bekvämlighet, så vill politiker, ja, det är ett generalisera, men det, man gärna skjuter över den här typen av ansvar på domstolarna eller på myndigheterna, för att man inte, att det är för jobbigt helt enkelt. Det gäller ju exempelvis frågan om samernas rättigheter och position i Sverige, som då även justitiekanslern har varit ute och pekat på, att det här är i hög utsträckning politiska frågor som läggs i domstol. Och det tror jag är en viktig del av den här diskussionen.
Om vi flyttar vidare till Håkan där, vad Fredrik säger är att en del genuint är politiska processer istället blir till juridik och förvaltning, så att säga. Ser du också en sån utveckling och en risk med det?
Absolut. Jag vet inte om det i första hand handlar om grundlagen, men tendensen till juridifiering var lägger ett stort problem. Det var väl inte minst i migrationspolitiken styrs ju på det sättet när man överläter på domstolar. Det leder ju på att man får politiska motreaktioner, så att man, med instabilitet egentligen.
Men vad tänker du om det, Olle? Risken att det blir för mycket så går åt det hållet, så att människor till slut kanske upplever att folkviljan får för liten roll och att hur man röstar spelar kanske inte så stor roll, för det finns ändå någon jurist som gör åt ett helt annat håll. Ja, jag tycker det är lite vulgärt, men ser du risk med det, Olle?
Ja, absolut, det gör det. Ta migrationspolitiken till exempel. Där hade vi ju den bizarra ordningen att regeringen behandlade enskilda ärenden om folk som skulle utvisas eller inte. Och det var ju då öppet för en enorm lobbyverksamhet från advokater och medier och allting. Det där gjorde ju att man då tillsatte migrationsdomstol och migrationsöverdomstolar och överdomstol. Man har gjort likadant på vissa av planfrågorna, där man har då en miljödomstol i Växjö som har beslutsrätten. Man tänker nu göra en, för att ta från länsstyrelserna prövningsrätten för om man ska få starta gruvverksamhet eller inte, och föra över det i en domstol som ska ge tillstånd i enlighet med existerande lagstiftning. Det kan jag tycka är lite rationellt faktiskt, men det finns ett demokratiskt problem i det här också. Det kan man inte vara omedveten om. Men givet att vi nu har en situation där aktivister på länsstyrelserna bromsar sånt som är väldigt viktiga nationella intressen, så tror jag ändå att den här vägen att gå till en domstol som har att pröva regelverket, och om den domstolen inte dömer som folkviljan vill, då får folkviljan uttrycka sig i en ny lagstiftning eller ändrad lagstiftning i riksdagen. Precis som man gör nu med en del av straffrätten.
Mm. Får man hoppas att frågan om gruvor inte har hamnat i grundlagen då, så att det krävs extra tid. Ja, Fredrik, vad ville du säga?
Men jag tycker att det här är, Olof har ju rätt, och det illustrerar i det här att då får ju folket välja ändra lagstiftningen och sen ändra domstolarna arbetar, och det är ju det avspelar också det som jag tror jag skriver i artikeln, att man kan demokratin kan aldrig, och politiken kan, en demokrati kan aldrig springa ifrån folkviljan. Det är som en skugga, så att det, liksom, den kommer förr eller senare slå igenom. Problemet med en process där man får, utan att gå in på specifika frågor, men om det rör sig om huruvida man ska driva en gruva på ett visst område eller man ska bedriva gruvnäring, det finns ju intressen som bör vara legalt skyddade, men det är ju grund och botten ett politiskt beslut. Och det politiska beslutet bör ligga hos politikerna och inte en domstol. Och det finns en stor risk att det blir en politisk reaktion, eller förlåt, en folklig reaktion mot att man upplever att det är liksom, och nu har vi, att det juridifieras. Och nu har vi ju, i Sverige har vi ju turligt nog ännu inte, och jag tror inte att den risken är så överhängande, politiserade domstolar. Men det är ju det vi ser i USA, att den folkliga reaktionen blir så stark att det är så att säga, man upplever att det finns en annan politisk aktör i domstolarna.
Ni verkar ju hyggligt överens i den stora frågan här. Om vi återknyter till det här med grundlagen och hur det ska kunna förändras och hur folkviljan ska balansera mot, så att säga, konstitutionens beständighet. Vad landar ni där? Vad är liksom det kloka borgerliga perspektivet, tänker ni? Hur ska man tänka principiellt, om vi ska hjälpa våra lyssnare att tänka lite? Olle, vill du börja? Hur bör tankegångarna se ut när man landar kring sånt här?
Jag tycker att det kloka borgerliga alternativet, det är att vårda beredningsprocessen. Det tror jag är oerhört betydelsefullt. Att ha parlamentariska utredningar som man hade förr, det får ta lite tid, men de jobbar noggrant. Och sen bereda med remissinstanser och allt sådana himmel och jord. Så det har gjort och jobbat i Sverige under hela 1900-talet. Det tror jag är väldigt viktigt. Sen tror jag också att det är viktigt att man är överens om de grundläggande spelreglerna. Och det gäller allt ifrån egendomsskydd till spelreglerna för det politiska arbetet. Va? Sen så ska man då, man ska ha trögheter i systemet, men inte blockera förändringar. Problemet med folkomröstningar är att de tenderar att blockera förändringar, för att när folket röstar så har folket ingen möjlighet att se dynamiken i den utveckling som förestår. Och det är det vi har sett i Brexit. Brexit blev ju en katastrof för Storbritannien, vilket alla nu, eller inte alla, men väldigt många nu inser. Va? Och då finns det ingen väg tillbaka plötsligt. Mm.
Vad säger du, Håkan? Hur tänker du man ska tänka för att finna den rimliga borgerliga eller liberala, liberalkonservativa avvägningen när det gäller, ja, just folkviljan kontra andra värden?
Nej, men jag tycker jag ser också ett värde av trögheter i systemet, men det är i första hand för procedurfrågor. För man in sakpolitik i grundlagen så får man ju egentligen samma problem då som med folkomröstningar, då att man låser fast politiken. Så folkviljan måste få genomslag, men det ska vara svårt att ändra spelreglerna för politiken, och jag håller med om att man också måste slå vakt om beredningsprocessen, så att säga.
Fredrik,
rättsstaten, ja.
Ja, Fredrik, hur vill du sammanfatta dina tankar? Hur ska man landa rätt?
Jag tycker väl att den svenska grundlagen som ser ut nu är ändå hyggligt bra. Alltså det, vi har en, och nu förstärker man då ytterligare domstolarnas självständighet och så. Att vi har en maktdelning som är lagom, så att säga. Det tycker jag är bra med den nuvarande grundlagen. Och sen så, jag tycker, och Håkan har ju varit inne på det också när han har skrivit, att man kanske inte ska hänga upp sig så mycket på grundlagen, för att det som är politik i slutändan avgörs politiskt. Alltså vi kanske behöver en diskussion också med lite mer frejdig parlamentarism i det här landet, att det är ändå i parlamentet man debatterar och avgör frågorna. Och jag tror att det har saknats lite grann i den svenska demokratidiskussionen. Sen det, jag har inget problem med att den här trögheten i vad gäller förändringar blir lite större eller sådär. Men vi måste förstå att vårdandet av den svenska demokratin handlar också om vårdandet av vår parlamentariska kultur. Och det tror jag är, och det handlar inte så mycket om, det handlar delvis om grundlagen, men även om annat, att vi ska våga ta debatten i parlamentet och liksom i den politiska debatten och inte juridifiera saker och ting som inte ska juridifieras. Så att jag tycker att det finns en anledning från borgerligt håll att ändå uppmärksamma så att säga folksuveräniteten i den delen, att det är inte en socialdemokratisk idé, utan det är faktiskt en grundläggande parlamentarisk idé.
Passa på att berätta för lyssnarna nu att Fredrik faktiskt befinner sig i Storbritannien när han spelar in där, så det här med idén med frejdig parlamentarisk kultur kanske, ligger det i luften där?
Det ligger i luften, jag känner mig inspirerad. Sen har de har ju sina, som Olaf också konstaterade, de har ju sina bekymmer i det här landet, så att det är ju, och det är absolut, och den brittiska parlamentariska demokratin är ju, den kanske inte mår 100% just nu, men det finns ju någonting i det. Att det är liksom det parlament, basen för demokratin är parlamentet.
Det finns något i Westminster som är värt att ta tillvara. Hörrni, vi har inte så mycket tid kvar. Jag tänkte om vi skulle landa här någonstans, säga något slutord, vad man ska tänka kring där. Ja, just den här specifika frågan med grundlaget då. Är det rätt att det blir nu i framtiden då av allt att döma så att det kommer krävas 2/3 för att rösta igenom en grundlagsförändring? Ja, om ni är för det eller emot det. Olle, vill du börja?
Ja, jag tycker i och för sig att det är motiverat mera därför att grundlagsändringar, när man gör dem, ska de vara noga övervägda och väl förberedda, och det ska finnas det som det var Popper som sa det, att vi ska ha väldigt starka och fasta institutioner, men de ska också vara bemannade med duktigt och bra folk. Va? Och det, båda de här delarna är väldigt betydelsefulla. Och det vi ser i USA är ju nu en konstitutionell upplösning. Konstitutionen visar sig ju vara en schweizerost när man så att säga börjar penetrera möjligheten att bryta mot den. Och det är ju inget bra. Va? Då är det svenska systemet, tycker jag, är mycket, mycket bättre, där alla domstolar måste döma efter de grundläggande regelverken som gäller i Sverige. Och sen så blir det fel, tycker politikerna, då får de ändra lagen. Och det är ju precis det som sker nu när vi lägger om straffrätten till exempel. Och det är precis så en demokratisk rättsstat ska fungera.
Håkan, hur landar du i det här i slutändan då? Är det rätt med det förslaget nu som kommer bli verkligt, att det ska krävas 2/3 av riksdagen för att ändra en grundlag?
Ja, jag landar nog i att det är rätt, även om det inte är med några starka känslor. Men eftersom det ändå har varit praxis att man kommer överens över blockgränsen och haft en stor majoritet för det, så kan man väl lika gärna kodifiera det, tänker jag.
Fredrik, då, slutligen, vad tänker du om sakfrågan?
Nej, jag har ju heller inga stormande känslor inför det där, utan det är väl i sin ordning. Men sen är ju det som har varit problematiskt i det här är ju diskussionen och de starka reaktionerna. Att det finns en underliggande rädsla inför folkviljan i det hela tiden, att utmåla den här, alltså om man inte genomför den här förändringen så är liksom är demokratin hotad, och det gör att det som ligger implicit i det är en så att säga politikerrädsla för folket, och det är verkligen inte bra. Men i grund och botten så tycker jag att jag kan leva med att det blir lite svårare, jag kan till och med tycka att det är bra, men jag har inte så där superstarka känslor inför det heller.
Man kan å andra sidan förstå att ett gammalt 50% parti som Socialdemokraterna en gång har blivit lite rädda för folkviljan när de är lite mindre. Men hörni, stort tack för det. Stort tack Håkan Boström, stort tack Fredrik Johansson och stort tack Olof Ehrenkrona för att ni gästade podden idag. Tack så mycket.
Tackar.
Och stort tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till redaktionen med era tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat, men också om ni har idéer och förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström, jag heter Andreas Eriksson, och jag hoppas att vi hörs snart igen.